Hej allesammans och välkomna till Nick Sörna. Det är lördag, det ska spelas in podd en gång per vecka resten av mitt liv. Alltså den typen av consistency, jag måste hylla mig själv. Jag vet att det är lite jobbigt, men jag måste göra det. För jag har faktiskt tänkt på det, tänk, jag ska ut till Cypern snart. Eller snart, i juni. Och så ska jag ta med mig en gigantisk mikrofon liksom. För att jag är så lojal mot min egen podd att det är helt otroligt. Consistency is the key när det gäller allt i livet. Och med mig har jag för andra gången första gästen som inte är del av bänkvärmen, som gästar två gånger, Jakob Sjölin från Södertälje, från Norrköpings Tidningar. Hej och välkommen, Jakob.
Hallå, tack så mycket. Stort att vara här. Jag kommer vara otroligt imponerad om du håller liv i den där sviten. Det kommer vara legendariskt.
Du behöver inte oroa dig. Jag kommer ihåg tider då jag blandade ihop det med din brorsa Henrik Sjölin. Jag skrev ganska ofta Henrik och på honom skrev jag Jakob. Men det är bra att han inte är aktuell längre då. Får vi väl se.
Ja, han satt med mig på läktaren igår när vi tittade på Norrköping mot Luleå.
Jaha, så han var i Norrköping?
Ja, han är ju spelade ju ungdomsbasket och seniorbasket med Adam Ramstedt bland annat.
Just det, så att, där precis, de är boys. Hur mycket basket följer du brorsan upp till?
Ja, men ganska mycket. Vi tittar rätt mycket på SBL och NBA tillsammans. Så att han har koll, det har han. Absolut, men, han ser många matcher.
Men vi kanske pratade om det förra avsnittet, men jag glömde spela någon form av basket nu för tiden. Han gör inte det, va?
Nej, det gör han inte. Kroppen gick sönder. Så att nu är det civil karriär som gäller där.
Okej, okay, synd. Han hade en bra step back. Han var lite före sin tid med step back, jag måste säga.
Ja, kanske.
Faktiskt, han hade det i sin repertoar väldigt tidigt liksom. Men okej, vi har några ämnen att ta oss igenom. Det kommer bli mest svensk basket. Men jag måste påbörja med att prata om det förbannade Cooper-testet. Det förbannade Cooper-testet. För återigen dök diskussionen upp på Twitter. Och ni som har lyssnat från början på bänkvärmarna vet att vi redan 2020 hade ett stort bråk om detta. Jag vet att jag har rätt. Alltså det finns ingenting som kan göra så att jag ändrar min åsikt. För att, alltså det är så jävla jobbigt. Så är det. Min ståndpunkt är, varför i helvete springer basketspelare Cooper-test? Det är inte alls matchlikt. Det har inget med basket att göra. Jag hatar de här testerna. För de var helt idiotiska. Har ingenting med det som händer på planen att göra. Och då är det folk som Henrik Johansson, delvis Henrik Sköldström, Olof Arvidsson från Jämtland som säger nej, du har helt fel. Det där är jättebra. Och sen pratade vi lite om Nikola Jokic. Och jag skrev att, eller sa, jag minns inte. Då sa jag liksom, han orkar så jävla mycket. Det är så jävla imponerande. För han är alltid aktiv i anfallet. Han jobbar i försvar, han har blivit mycket bättre i försvar. För det krävs det bra kondition. Och då skriver Henrik Johansson en tweet som säger att ja, där måste vara tecken på Nikola Jokic springer under 11 minuter per Cooper-test. Kanske till och med under 10. När jag läste det där meddelandet, jag var på jobbet. Jag var på den här telefonen, läste det. Alltså jag blev vansinnig. Jag bara, vänta, time out. Vad är det vi snackar om här? Jag har sprungit Cooper-test säkert, vi säger 5-6 gånger i mitt liv. Har du sprungit Cooper-test, då vet du, i ett basketlag, då vet du att de som kommer först är nästan alltid guards. De som kommer sist är nästan alltid tunga centrar. Ja, det finns något undantag. Kanske att någon center kan vara lite längre fram och någon guard som inte tog hand om sin sommarträning längre bak. Men det är så det ser ut. Och hade inte Olof och Sköldström och Johansson sprungit Cooper-test sista gången på 90-talet, så hade de faktiskt kunnat komma ihåg det. Vad är det vi snackar om? Nikola Jokic springer under 10 minuter på Cooper-test. Om han gör det, jag kan betta allt jag äger. Allt jag äger på att han kan springa Cooper-test 100 000 gånger. Han kommer inte en gång springa under 10. Alltså han är ju 213 cm, väger typ 120 kilo. Det går ju inte. Det finns ju ingen logik där. Alltså jag stör mig på det. Och sen de här argumenten. Förlåt Sjölin för jag babblar. Du kommer snart få säga ditt. Men vissa av de här argumenten, jag köper inte dem. Liksom Olof Arvidsson, han försöker hela tiden argumentera för att Cooper-test är bra konditionstest. Ja, om du vill springa långa distanser, om du springer till, det är givetvis bra. Jag säger inte att det är dåligt. Men vi pratar om basketträning. Basketträning ska vara basketanpassad. Det är ingen hjärnkirurgi. Och ska du ha tester som har något med basket att göra, och basketens dimensioner och basketens tempo. Jag tycker inte att det är någon galen take. För 20 år sedan, Colin, där vet du också säkert, alla lag på sommaren, ja, vi går ut i skogen, eller ja, vi åker upp i bergen, eller ja, vi går någonstans och så springer vi bara. Vi bara springer. Nu för tiden, det är allt fler lag som skiter i det och faktiskt tränar superintensivt i en hall. Och vet ni varför folk gör det där? För folk är inte dumma i huvudet, de fattar varför i helvete är vi i skogen och springer 15 kilometer. Det är ju ingenting med det vi försöker göra på planen. Basket är antingen full sprint, antingen slide eller liksom någon sån rörelse, sen tar det stopp eftersom bollen är ute. Det blir lite intervallmässigt. Det är mycket mer rimligt att träna på det sättet. Det är därför folk går ifrån den här skiten. Vi går upp till parken eller skogen eller bergen och bara springer i cirklar. Det är, alltså ja, du kommer givetvis förbättra din kondition, men du kommer inte liksom basketkonditionen. Olof skrev så här: ja, det är folk som inte är i shape som säger att basketkonditionen är en grej. Nej, alla som jag har spelat med, spelar ingen roll hur mycket du sprungit på sommaren, säger när du kommer in i hallen: shit, jag är helt gasat första två veckor. Det är bara så det är. Det är inte samma typ av tempo. Allesammans, vakna. Cooper test, vi är i år 2024. Centrar på 215 cm ska inte behöva gå ut och skämma ut sig och få 13 minuter och 40 sekunder på sin Cooper-tid. Det har inget med liksom basket att göra. Nikola Jokic springer inte under 11 minuter. Han springer definitivt inte under 10 minuter. Jag kan garantera att Nikola Jokic på somrarna inte springer runt de här banorna där hans hästar springer. Vad heter det? Hippodrom? Heter det något sånt?
Något sånt, ja det gör det.
Ja, ja, han springer inte i all oändlighet runt hippodromjäveln. Det kan jag lova er. Utan han tränar på ett annat sätt med säkert en personlig tränare eller vad det nu är. Kanske någon coach från Denver de har skickat. Och det är så där. Fuck, vad säger du Jolil? Snälla, säg du håller med mig, please.
Jag har så många frågor på det här.
Okej, kör.
För det första, med all respekt, hur många NBA-nivåcentra har du spelat med och sprungit Cooper-test med?
Inte många. Däremot har jag sprungit med folk som är 2,10 och väldigt stora och tunga liksom.
Jag köper att han troligtvis inte springer under 10 minuter. Det gör jag ändå. Men vi kan ju inte vara helt säkra på hur väl han presterar. Jag menar, jag såg någon sekvens i matchen, i tredje matchen här mot Lakers, där han tar ett straffkast någon gång i tredje perioden och sen bara fullsprintar direkt ner på andra sidan planen för att hinna tillbaka till Davis. Alltså han är ju väldigt bra tränad. Sen att löpa, det kanske är lite annan typ av påfrestning, så att vem vet hur snabbt han springer, men jag tycker inte att det riktigt hör till poängen. Det är olika typer av diskussioner här tycker jag. Jag är helt med dig på att det inte är den bästa typen av träning att gå ut och springa långt. Sen måste jag ändå invända att 3 kilometer, det är ju inte långt.
Jag håller inte med. Jag tyckte att det var en evighet när jag väl sprang det. Alltså. Man vill ju också göra ett bra resultat. Det blir jävligt jobbigt efter typ andra kilometern, då vill ens huvud sprängas liksom, om man verkligen vill nå ett bra resultat.
Ja, men det är ju lika mycket ett mentalt test, konditionstest, som fysiska på något vänster. Att man måste trycka sig igenom det. Sen, jag vet att du har väl kanske, för om man ska göra något test så låter det som att du tycker att ett jojo eller beep-test är bättre.
Jag tycker det, men sen säger vi inte att de är perfekta tester. Det finns säkert något. Jag vet att vi med Magnus Driese, vår fystränare, sprang någon Boston-grej. Boston-test heter det eller något. Folk har säkert googlat det. Jag säger inte att det är perfekt heller, men då vet jag. Aha, nu springer jag liksom basketlängder, förstår du? Nu gör jag någonting basketlängder, paus och så liksom lite åt sidan. Då vet jag att jag gör något basketanpassat.
Grejen är ju att jag har sprungit både Cooper och Beep och jojo-test. Jag har sprungit allt det där. Och det är ju otroligt sällan, för att inte säga aldrig, olika människor som presterar olika bra i de där två testerna. De som är bäst på Cooper är bäst på Beep och så vidare. Så hela poängen med det här är ju att mäta någon slags grundnivå av fysisk förmåga. Och jag tror att det inte spelar så stor roll vilket du väljer. Du kan använda vilket som. Är du bra tränad så löser du ett Cooper-test. Och det viktiga är ändå kanske så här att du tar ett mätvärde när du går in i en försäsong, och så tar du ett mätvärde när du är på väg ur den, för att se vad du har tagit dig någonstans. Vad du gör spelar inte så stor roll. För att nu, om vi nu bara pratar om testet, så tycker jag att där är nog Team Sköldström och Johansson att det funkar. Välj Cooper, välj Beef, vilket du vill. Du ska mäta någon slags aerob kapacitet. Det kan du göra. Sen håller jag med dig om att det kanske inte är så man ska träna. Man ser lag i alla sporter, fotboll, hockey basket, innebandy. Man går mot intervallträning, man går mot exakt. Annan typ av träning. Men det är olika diskussioner, och man ska inte blanda ihop äpplen och päron. Man ska kan träna på ett sätt, gå ut och springa liksom halvmaraton med ett basketlag, det är ju helt poänglöst. Men jag tror inte att det är någon som jobbar så, även om man använder ett test för att mäta vart man står. Om du har en bra grundkondition så lägger ju det ribban för att du ska kunna träna hårt under säsongen, för att du ska kunna snabbare bli av med det här som du kallar basketkondition, vilket är ju oftast att man när man går in från att ha tränat på sommaren så gör man rörelser som man inte är van vid. Alla som har lirat någon lagsport vet att det där kommer de första gången, att man får ont på ställen där man inte haft ont och att musklerna blir trötta, för att man kan inte riktigt återproducera det här start och stopp, snabba rörelserna, små riktningsförändringar och så som kommer med lagsport. Och det kommer man inte runt, men har man en bättre grundkondition så kommer du ju snabbare komma över den där kullen och kunna börja träna kvalitativt igen. Så att alltså Cooper-testet, är det du vill göra och det du har förutsättningar för och du har ett IP att göra, så kör. Jag tycker det är noll problem, och gör ett dåligt Cooper-test så kanske du inte ska skylla på testet utan ta tag i fysen istället.
Men du nämnde nyss att allt fler klubbar går mot intervallträning, och det stämmer. Mm. Och det såg ju skillnad bara under tiden jag spelade liksom. Att man började fatta saker. Men då min poäng är att du tycker att om du tränar intervallträning och din match liknar intervalltempo, då ska testet vara intervall. Det tycker jag inte är något orimligt. Medan Cooper, du sa vilka NBA-spelare har jag spelat med. Inte många. Jag har spelat med Christian Maråker som var på draft. Han var ju aktuell. Gissa om han slaktade de här fyspassen.
Nej, förmodligen inte.
Gissa hur det gick för Mike Palm.
Alltså, nej. Jag kan
gissa
inte
hur det gick för Carl Engström och Asane Senis i detalj.
Carl kan inte ha varit bra på Cooper, men alltså som sagt, jag tror inte att det spelar så stor roll. För dem är det kanske då så här, mäta sig hur, som sagt, ha ett ingångsvärde och ett utgångsvärde, ser man trenden åt rätt håll, så man har koll. Det är det handlar om. Det handlar ju inte om att träna ett Cooper-test återkommande, utan att göra det en gång eller två per år. Men som sagt, vill du använda ett BEEP-test eller ett annat typ av fystest, det fungerar lika bra. Det är inte där du gör din träning. Det jag menar är att bara, även om du tränar intervaller, det du lägger till dig liksom i konditionskapacitet, det kommer ge utslag vilket typ av fystest du än gör. Du kan ro på en roddmaskin. Det kommer synas om du har förmåga att ta upp syre och få ut i kroppen. Så jag tycker verkligen att det är någon issue om man gör Cooper-test eller inte.
Okej, så du är också på deras sida. Du är on the dark side. Alltså,
ja, absolut.
Alla ni som liksom pratar, vill ha det, och Per Kjellman och alla, ni har inte sprungit Cooper-test.
Jag har sprungit massa Cooper-test.
När sprang du Cooper-test senast?
De sista åren som jag idrottade var det mer BEEP. Så säg att senaste Cooper-test jag sprang var kanske 2012.
Okej, men det är typ ungefär där jag också var någonstans. Alltså jag bara hatade det. Jag bara tyckte det var så löjligt och meningslöst.
Jag liksom kanske har positiv inställning för att jag var bra på att trycka mig igenom de mentala spärrarna och springa.
Vad hade du för tid? Jag kommer ihåg min sista hade jag antingen 11:15 eller 11:45. Jag kommer inte ihåg.
Ja, alltså mina peaktider de låg runt 10, kanske något strax under. Jag har aldrig sprungit över 11, tror jag.
Det är jävligt bra. Det är jävligt bra. Och så här är det. Jag tyvärr vet ingen av er vad jag var för spelare, för jag satt ju på bänken liksom från när jag var 20 till jag var 25. Jag var en sån som, det kan alla som någonsin sett mig spela och träna vittna om, jag var en sån som pressade hela plan, pushade bollen, var outtröttlig. Men sen på Cooper så sprang jag där lite ovanför 11. Alltså förstår du vad jag menar? Jag tyckte också, men vänta, jag nämner alltid Tim Ljunggren. Det fanns en snubbe som hette Tim Ljunggren. Han var lite längre, han sprang jättebra. Men jag kommer ihåg på matcherna, han hade inte samma kondition som jag. Det är såna där grejer som, men vänta, jag orkar ju sätta press över hela banan, liksom hela träningen liksom, och bara pusha bollen och vara skithetsig. Och han klarar ju inte det alls. Tvärtom, han blir ju ganska slutkörd fort. Shoutout Tim Ljunggren, jag vill inte liksom snacka skit om Tim. Men jag kommer ihåg att han fick jättebra tid en gång liksom på Cooper. Jag bara, men vänta, vad är det som händer här? Det är sådana här grejer som gör att du känner att om vi spelar på ett visst sätt, då ska vi träna på ett visst sätt och då ska vi testa på ett visst sätt. Jag tycker att jag har rätt, ni tycker att ni har rätt. Vi kanske kan mötas någonstans mitt emellan, who knows?
Vem vet, vem vet.
Ja, men vi går vidare. Vi går vidare. Vi ska faktiskt prata, eftersom du jobbar i Norrköping nu för tiden. Och du jobbade faktiskt i Södertälje en gång i tiden.
Mm.
Så tänkte jag faktiskt att vi ska dra lite paralleller mellan Norrköpings dynasti och Södertäljes dynasti. Men innan vi går dit så vill jag faktiskt fråga dig lite om dina tankar kring Norrköpings slutspel hittills och vad du ser i finalen.
Slutspelet har ju varit... Det har inte varit så många värdemätare än för Norrköping. Kvartsfinalen mot ett decimerat Köping var ju någon slags... De gick ju bara igenom den. Och tyvärr så blev det ju inte så dramatiskt mot Luleå heller. Så än så länge så har det inte... Ja, det känns inte som att de har testats riktigt än. Och frågan är om de kommer göra det i finalen också. Jag tror ju på lite jämnare matcher. Det har ju varit tajt mot Borås rätt många gånger, till exempel under grundserien. Och även mot Jämtland. Men så, jag vet inte, det hade kanske varit bra för Norrköping att pushas lite mer på vägen. Men nu får de typ 10 dagar på sig att förbereda sig för en final, och de kommer ju vara stora, stora favoriter. Ser ju ut som ett lag på en, ja, både väldigt harmonisk plats just nu och på en nivå som är svårt att se någon matcha i ligan den här säsongen.
Har vi någonsin haft en final där ett lag är så på stora favoriter? Jag vet att Södertälje vann 4-0 mot Norrköping 2016.
Jag tänkte säga det. Det påminner lite om den säsongen. Då, ja. Sista säsongen där som Vedran Bosnić vann guld med Södertälje, så då kändes det som att de hade distanserat sig från ligan lite. Och det var egentligen inget snack när man avfärdade just Norrköping 4-0 i matcher. Med ett lag med Skyler Bowling bland annat. Nu, det känns lite som att man är där, men jag tror att Borås kommer knipa någon, eller Jämtland kommer knipa någon match, om det blir dem. Även till exempel när Norrköping vann sitt första guld mot Södertälje, så det kanske berodde på att Södertälje var så skadeskjutet att man liksom kände att här finns det inget kvar när man väl kom till finalen. Det var ju det året när Gaddefors blev så himla ensam i finalen för att alla andra var trasiga. Då kändes det också som att det var en stor favorit. Skulle jag säga.
Alltså nej, det gjorde, alltså vi som följde, vi såg ju en tydlig tendens sista 2 månader, men det var ju faktiskt Södertälje som hade hemmaplansfördel och liksom sin MVP i Viktor Gaddefors. Men vi som följde, vi såg ju väldigt tydligt efter 9 år att ett lag blev bättre och bättre och ett lag sämre och sämre, och Gaddefors hade skadat sin hand, var borta i typ en månad nästan, om jag minns rätt.
Ja, han missade kvartsfinalen tror jag.
Just det.
Eller delar av kvartsfinalen, sen var han tillbaka. Men det var ju mer så här att Anton Gaddefors spelade på ett ben, och det kändes som att Martin Palmblad var, ja, Martin Palmblad var den enda som var helt till slut. Så att det var väl kanske en känsla som man fick när man följde Södertälje då lite närmare, att det blev inga spelare kvar till slut i den finalserien.
Vi håller med varandra om att Norrköping, de har allt att förlora egentligen, liksom det. De är så bra, väl coachade, bra liksom spelare, och ja, de är jävligt bra helt enkelt. De hade kunnat vinna guld vilket år som helst i SBL sen jag började följa. De hade kanske inte vunnit det mot alla lag, men de hade kunnat tävla om guldet alla år. Det finns inte ett år eller ett lag jag kan peka på där du ser, aha, det här laget har varit helt chanslösa mot.
Mm. Alltså, de har ju svar på det mesta och har inte ens behövt korta rotationen än i någon väsentlig utsträckning, och det gör ju också att de kan hålla uppe den här intensiteten i försvarsspelet som är deras signum på många sätt. Den svaghet man har sett under året är väl kanske riktigt tunga inside-spelare. Till exempel Benfica hade ju några monster som flyttade på Adam Ramstedt, och då faller lite liksom identiteten på något sätt, stommen i laget. Men de spelarna finns ju inte i ligan, så jag ser inte det problemet. Sjöberg i Luleå har ju faktiskt lite av den tyngden, men han var ju både lite småskadad och hade svårt att hänga med Norrköping defensivt, så han kunde inte hitta så många minuter i den här serien.
Och sen när jag väl attackerade dem så fick jag, jag tycker inte att det gick så jättebra.
Nej.
Och Gamble och Ramstedt är ju så pass atletiska att
ja.
Sjöberg hade nog behövt lite fler centimeter för att regelbundet kunna skåra på dem.
Så är det.
Men vad heter det? Alltså det där med center, du behöver inte ha det i ligan längre. Alltså Norrköping har vunnit med Ramstedt och Phil Carr liksom, och Jackson Rowe var lite tyngre och så, men han var inte liksom 2-10. Det behövs inte. Det behövs inte.
Nej. Alltså,
vi har en centerlös liga.
Det är väl så. De centrar som är riktigt bra, de får betalt.
Ja,
det finns inte så många spelare som är 2-10 och skickliga och tunga och kan spela försvar och anfall. Liksom. Så de får cash.
Du skrev en artikel som är mycket... Alltså det du skrev är väldigt olikt svensk journalistik. Det påminner lite mer om en artikel från The Athletic typ. När du gick liksom in i liksom detaljer och hur en coach identifierar sig själv. Och jag blev faktiskt förvånad när Mikko Ripponen sa, ja, men jag är typ en defensiv coach. Han sa ju något sånt, jag kommer inte ihåg om jag läste fel. Jag blev väldigt förvånad för att han uppenbarligen ser sig själv som en coach som har sin styrka i försvaret. Jag håller inte riktigt med. Eftersom jag tycker att allt han gör defensivt, det är superbra. Men du har Kyber och Ramstedt. Det gör all skillnad i världen. Jag tror om man skulle få ett jobb utomlands så skulle faktiskt folk titta mycket på liksom, aha, det är så många spelare som producerar liksom, och aha, det känns som att han spelar ett väldigt smart anfall, eller han dirigerar liksom ett anfall som är väldigt effektivt och liksom otroligt bra. Så jag tycker att Norrköping sets liksom, Norrköpings inbound plays, det är ingen i ligan som får lika många poäng på inbound plays under korgen. Det är inga lag i ligan som får mer poäng på att liksom Nathan David och Marcus Tyus använder liksom misdirections eller ghost screens eller vad det är för att bli öppna. Men han ser sig själv som defensiv coach. Vad ser du om den artikeln och det han ser?
Ja, men det är kul att du drar den parallellen till The Athletic. Det är lite i den riktningen som jag i alla fall har en vision om att vi ska driva journalistiken på Norrköpings tidningar. Sen får vi se i vilken utsträckning vi kan göra det och hur intresserade folk är av att läsa den typen av artiklar. Både när det kommer till basket men också fotboll och hockey och så på sikt. Jag tror att det finns en del kunskap att hämta där. Så det är kul att du ser den liknelsen. Men för att återknyta till frågan där om Mikko och en defensiv coach. Vi pratade ju en del om det och allt kommer kanske inte med i texten. Jag tolkade det lite som att han har haft defensiven som en utgångspunkt av den anledningen att på den nivån som han är på nu så är det lättare för honom, som han uttryckte det, att ha en svartvit inställning till försvarsspelet. Alltså det här har tydliga regler, det här ska gå, det här ska inte gå, medan att han kanske inte kan kräva att man ska klara vissa grejer offensivt, eftersom, ja, men även de bästa spelarna i världen skjuter runt 50% liksom. Så därför menar han på att det är lättare för honom att ha en defensiv utgångspunkt, att liksom, så här kan vi ha regler, här kan vi ha tydliga liksom, system och liksom, arbeta utifrån givna förutsättningar, medan det blir mer improvisation med spelarnas förmåga att läsa i anfall, samtidigt som försvarsspelet sätter ju också tonen för tempot som Norrköping kan spela i. Om man tittar på Mikkos år i ligan, som ändå är ganska få som head coach, det glömmer man lätt att han för 5-6 år sedan hade han ett dagjobb, och nu är han Sveriges ledande coach och förbundskapten. Det är en otroligt snabb resa han har gjort. Men i alla fall, under de här åren, det första han gjorde var att han tog Norrköping från ett av de långsamma spelande lagen i ligan till ett av de snabbaste. De har haft högst eller näst högst tempo varje år med Mikko, så man spelar kvickt. Och sen så har man haft en defensiv i topp varje år. Och det föder ju då de här alltså transition-poängen och snabba uppspelen och så vidare. Men man har egentligen aldrig haft ett lag som har lett ligan offensivt. Det har alltid varit kanske Borås eller Luleå eller Södertälje som har haft bättre offensiva spel. Så det är först nu som de har liksom börjat nosa på topp 2 offensivt i ligan. Så att det kan ju bero lite på personal, men också på att han som sagt har en utgångspunkt på det defensiva. Att det är där som han, i alla fall så han säger själv, att det är så han ser sig. Att han har ett rykte om sig att vara en offensivt inriktad coach som utvecklar spelare och låter laget spela fritt. Men att han tar mycket avstamp i det defensiva. Och Norrköping har ju också sålt biljetter och fyllt arenan på på det här mer fartfyllda spelet som är en sån stor kontrast mot hur Adnan Çuk's lag spelade i Norrköping med ett mer kontrollerat tempo där man försökte dra ner på antalet possessions i matcher. Norrköping gör ju tvärtom för att få ut maximal skillnad på sin kvalitet och sin... ju fler possessions Norrköping kan spela nu, desto större chans att de också vinner matchen.
Nej, men så är det. Alltså, Mikko är en duktig defensiv coach. De har ju spelat jättebra försvar ända sedan han tog över. Liksom. Även det där första året när de... Jag nämnde alltid Kareem County. Fy fan vad dålig han var. Men de hade ju några amerikaner där liksom, så kanske inte var jättebra.
De hade ligans sämsta offensiv hans första år. Alltså, var de var ineffektiva. De var ineffektivare än Djurgården och Umeå. Det säger
fast vänta. Alltså, det där är absolut... Kolla. De hade ju, så här var det. De hade ju Ladarius Griffin, de hade Anton Sachs, de hade Arne Sekovic, Tim Schieber, de hade någon Gattings, heter han Gattings, hans position 2-3, något sånt. Han var ju liksom en potensspelare. Sen hade de Kareem County, sen tog de in en annan poänger som tydligen var död på en örat. Ganska, ganska bra, men han var liksom självisk som fan. Så jag vill nog säga att det är omöjligt att ha jättebra offense med det laget de hade första året.
Såklart, det var ju ett ombyggnadsprojekt då. Och sen i takt med att de har fått bredare trupp och bättre spelare, så har han också förändrat hur de spelar. Jag tycker det är ganska intressant. Man ser att han dels tittar väldigt mycket på nordamerikansk basket. De plockar in... Nu har de inte lika mycket setspel längre. De spelar mycket liksom koncept och bygger mycket kring... runt armbågarna på handoffs runt Adam Ramstedt och som flödar in i screens och rescreens. Man märker också att Mikko är en väldigt analytiskt driven coach. Han har stenkoll på siffror, har alltid haft det, och bygger liksom idéer och koncept runt det, men också dubbelkollar att det faktiskt stämmer det som de tittar på, att de inte liksom bara känner att något är rätt, utan att man stämmer av att det faktiskt fungerar också, till exempel. Så att han pratade om det nu, att man har försökt utveckla och gå från mera setspel i år och ha mera liksom, konceptuellt baserade anfall, så att man spelarna har alternativ beroende på hur motståndarna scoutar och hur de försvarar, att man inte bara har ett eller två grejer, utan att man har kontringar och sen kontringar på det och så vidare.
Du var ju där när Södertälje vann 4 titlar i rad, och du här när Norrköping är på väg att vinna sin fjärde. Kan du dra några paralleller mellan de här två dynastierna i svensk basket?
Den tydligaste parallellen är ju att det har varit två fantastiska försvarslag under de här dynastierna. Man har haft en ledande coach i ligan och... ett par stomspelare som har varit med hela vägen. Södertälje hade väl Bisaccia, och här har vi haft, i Norrköping har man haft Ramstedt och Kyber som har varit med under många år. I övrigt, jag vet inte, det är svårt att jämföra eror. Det känns som att ligan är väldigt annorlunda. Det fanns kanske, jag skulle nog säga att det kändes i alla fall som, minnet kan ju svika en, men det kändes i alla fall som att Södertälje fick gå igenom tuffare motståndare, i alla fall de tre första åren. Jag menar, Norrköping var bra, Uppsala hade något bra år, Luleå var fortfarande en maktfaktor i ligan.
Sundsvall hade ett monsterlag första finalen.
Ja, exakt. Så på så sätt så kändes det som att konkurrensen var skarpare. SBL har tappat både i botten och toppen, tycker jag, senaste åren. Det är inte riktigt lika många lag där uppe som gör det bra. Samtidigt så tycker jag också att i Europaspelet så är det tusan om inte Norrköping gör det bättre just nu än vad Södertälje gjorde. Man hade ju något år där man gick långt i Europe Cup och gick vidare till andra omgången där man var riktigt
Borås
bra.
Borås gjorde det också samma år, tror jag.
Men är svårt att jämföra er, vad tycker du?
Nej, men alltså, jag liknelser köper jag. Sen finns det faktiskt några väldigt stora skillnader. Nummer ett, Norrköping fick med sig hela staden, kändes det som, under den här runnen. Det gjorde inte Södertälje liksom. Så de har ju verkligen skapat en känsla av att det är vi mot alla andra. Och sen finns det en till skillnad som är jätterolig, och det är att under Södertäljes år, Du kunde inte få ut ett ord från varken spelarna eller coachen eller ledningen medan Norrköping. Alltså, de hörs alltså. De hörs. Säger du något negativt om dem, då jävlar ska du få höra. Och det gäller både klubbdirektör och coach och spelarna liksom. Vad skrev Micke Stenbom för några veckor sedan till mig? Han bara, du är partisk. Du tar fram 6 sekvenser per match där du försvarar Borås. Och jag vet att det kommer efter att jag tagit fram en sekvens i Norrköping eller 2. Så jag gick och kollade faktiskt hur många domarsekvenser som jag lagt upp som gynnade Borås. Jag gick tillbaka 2 åren, det var 3 stycken. Men han tyckte det var 6 per match. Men jag tycker ändå det är roligt liksom att de är väldigt...
Räknar du in väldigt... alla gånger du har lagt upp Tyos foul där? Eller?
Ja, Tyos foul, det är den, exakt. Men vad heter det? Ja, precis, men den är det 30. 33, precis. Inte 3, utan 33. Men jag tycker att det finns en tydlig vi mot alla känsla liksom. Och de står upp för sig själva på ett helt annat sätt. För Södertälje, du kunde inte få ut någonting. Mm. Det var liksom, och Södertälje blev ju hatat mycket mer än Norrköping. Det där Norrköping hatet har kommit nu sista året. Men helvete vad folk hatade Bedran och Södertälje, ja, och de vann. Och du kunde inte höra ett ord i media. Inte ett ord.
Ja, jag tycker man känner igen den kurvan lite grann här också. Att Rippinen har gått lite från att vara älskad av alla och upplyft som liksom den lovande coachen till att bli lite sådär. Folk har börjat störa sig på honom, har känt av senaste säsongen. Yes. Det kanske har att göra med att man bygger upp det här vi mot världen-narrativet. Jag tror man har behövt det lite för att hålla uppe motivationen under en grundserie till exempel. Men jag tror att det finns folk i basket-Sverige som börjar störa sig på Norrköping. Och det går väl att zooma ut och se att så fort... Ja, det är ganska ofta som någon gör det bra i basket-Sverige. Så då är det många som stör sig på det. Det är lite synd. Vi verkar inte gilla dynastier här i Sverige.
Nej, precis. Alltså, ja, Mikko har trappat upp sin diskussion med domarna exempelvis. Det har han gjort. Lite Boris Balibre-aktigt. För Boris gick ju också från att vara väldigt... Eller väldigt sansad. Han var aldrig väldigt sansad. Men han gick från att ha en ganska rimlig relation till att sista året verkligen var på. Och Mikko känner ju ganska på domarna. Men det är tusentals andra tränare också. Liksom. Jag vet att det där hatet hänger ju bara på att det har gått så bra för honom och Norrköping. Liksom. Hade de varit 6 i tabellen hade ingen brytt sig liksom. Men det är en naturlig del av att vara dominant i svensk basket. Basket Sverige är litet, vinner du mycket. Det tog ju lång tid, vi pratade om det förra gången du gästade liksom, att det har ändå tagit lång tid för folk att börja hata på Norrköping alltså. Faktiskt, med tanke på att de vann 3 raka. Men nu märker man i år att folk vill verkligen hemskt gärna se dem faila och Mikko och... Det hade varit för skönt för många, för skönt att se ett epic failure. Men jag tror inte det kommer hända i år. Jag sa också att... jag sa faktiskt till Lena när du ringde mig att jag tror att Mikko... Det är nog, alltså han kanske stannar, men jag tror för hans bästa är det nog bäst att han drar utomlands. Sen behöver han inte dra till Polen där om han förlorar 3 matcher i rad för sparken. Liksom, utan han skulle kunna vara assisterande. Han, om han har en gen skulle han säkert kunna vara assisterande till någon bra coach i bra liga 1-2 år och få sitta och lära sig. Liksom. Men jag känner att han är så pass duktig nu, han har gjort så pass mycket att det kan vara dags att röra på sig.
Kanske. Du rör på lite hur, om de, det lät som att eventuell Europasatsning från Norrköping och så, det var nog en prioritet för honom att antingen komma till en liga som är väsentligt bättre eller till en klubb som spelar i typ Champions League och gör det liksom med tydligt större resurser för att få den exponeringen. Men han är ju också tydlig med att han har ambitioner att nå längre än någon svensk coach gjort. Han vill göra karriär, så det är egentligen bara frågan om när han tar steget. Han kommer försöka ta steget. Och får han chansen att coacha på hög nivå så kommer han gå för det. Det är jag helt övertygad om. Sen har han har ju ett bra fönster också med landslaget. Så att jag tror inte han behöver stressa, han är 36 bara.
Ja, det är sant. Så är det. Men återigen, jag tycker att han är mogen nog att göra det, att ta det steget. Och att det, du vet, får han möjlighet, jag tror inte att han ska liksom, jag väntar lite till. För i den här branschen, coachbranschen, saker och ting förändras. Titta på Vedran, han var ju årets coach i Belgien för typ 2-3 år sedan. Nu kom de typ sådär tredje sist eller något. Du vet, man vet ju inte vad som händer. Men ja.
Vilka får de möta i final då?
Menar du Norrköping? Ja, allt talar ju. Jag sa ju att det laget som vinner match 4 går till final, så då blir det Borås. Jag tycker att Jämtland är alldeles för oinspirerat just nu. Jag tror att de känns redo. Alla de känns redo att liksom ta semester. Men jag kan ha fel. Jag tror det är väldigt svårt att vinna där om de bästa spelare håller på så Trey Holder. Sen håller jag med om att Borås spelar otroligt hårt. Trey Holder får inte många blåsningar med sig. Men jag tycker att är din överlägsen bästa spelare så där är en som bara... Han bara beter sig konstigt. Alltså, han bara konstig, jag vet inte. Det känns som att han bara hänger med axeln över huvudet när det går dåligt. Och då kan man börja packa väskor. Liksom. Jag ser inte dem vända så som det ser ut just nu.
Borås känns det definitivt, tycker jag i alla fall, som det lag som har störst chans mot Norrköping. Dels för att de har lite bredare trupp. Och mot Luleå så såg man vad Norrköping kan göra mot ett lag som har byggt mycket på att en eller två spelare ska stå för kreativiteten. Jag undrar hur Jämtland skulle reagera om man plockade bort Holder ur matcherna mer. Skulle fler kunna steppa upp? Vi vet ju att Hampton kan det, men vilka andra
kreatörer kommer de ha? Så är Braxton, även fast han är en forward på typ 1,82 cm. Nej, jag skojar, men han är väldigt liten. Alltså, han krympte jättemycket på flyget till Sverige. Han är också ganska duktig, så han snittade typ 12 poäng per match i Belgien förra året liksom. Så de har ju lite folk, men någonting stämmer inte. När det gäller Borås, jag håller med dig, de har ju spelat 3 och 4 matcher mot Norrköping. Har de gjort typ alltså deras bästa insatser har kommit mot Norrköping. Även fast det är 3 förluster. Men det kommer bli så förra året. Du kommer se Fredrik Andersson, Simon Gunnarsson och jobbar med. Alltså det Mikko gör bättre än någon annan. Han tvingar bollen ur händerna verkligen på de bästa spelarna. Och så får svenskarna göra det. De måste sätta skotten. Plus Chris. Det är det de kommer göra. Om de är. Så återigen. Då kommer varje anfall attackera Chris. Jämtland kan inte göra det med Flow Tamba. Tyvärr. Eller tyvärr för Jämtland. Men Norrköping har ju manskap att matchen igenom utmana Chris. Och sen kommer de även låta Chris skjuta som de gjorde förra året. 2 matcher kanske han blir het. 3 blir det inte. Och så räcker det för dem liksom.
För att de ska ha en chans så måste de ju vara ruskigt heta från 3 i ett par matcher. Annars är det ju svårt för Brås. Men de har ju den potentialen i laget. Skjuter mycket 3-er. Det är därför de är en motståndare som på bra dag kan vara väldigt svår att ha att göra med. Jämtland har ju inte alls den skottprofilen på laget. Och då kan det vara svårt att hänga med Norrköping. Samtidigt, jag vet inte hur Borås ska kunna hantera Adam Ramstedt. Han är ju i en otrolig form. Han gjorde ju grejer igår som var riktigt spektakulära för en center. Blockar, crossovers, dunkar över 2 personer. Det var en otrolig match av honom. Och mot Borås så har ju han har ju ätit på glaset och haft 3 av 4 matcher med 13 plus returer. Så,
ja, Borås är jättelitet i år. Alltså, ja, de är supersmå. Han kommer...
Han kommer få folk som röstat på någon annan i MVP-omröstningen att sitta och skruva på sig i stolarna under finalserien.
Kul att du tar upp den diskussionen, för det var nästa ämne, MVP. Jag vet att Jonte Karlsson exempelvis röstas på Marcus Stivers. Och vi vet att Jonte Karlsson, alltså shoutout till Jonte, han är verkligen en kung. Han har verkligen ägnat sitt liv åt den här grejen med svensk basket. Han har fel. Alltså, Marcus Stivers har missat en tredjedel av säsongen med skada. Han har haft slutspelsmatcher där han spelat typ 16 minuter. De behöver inte honom. Alltså, jo, han är ju fantastisk, men de kan vinna matcher utan honom. Då är man inte en MVP, liksom. Och det Adam Ramstedt gör är ju, som du sa, spektakulärt, sensationellt. Han är överlägset ligans bästa spelare, just nu i alla fall.
Så om Norrköping behöver ha en poäng i slutet av matcherna, se att det står, de ligger under med 1 och måste skåra, då kommer ju Tyus eller Terians få bollen. Sen är frågan vem som skjuter det skottet. Men han har spelat 20 minuter i snitt per match. Som du säger, missat massor på grund av skador och så. Så att man kan inte ge en MVP-utmärkelse till honom. Det går
fast,
inte.
Det skulle inte förvåna mig om folk röstar. För Jonte är ju, han styr ju narrativet liksom. Man hörs ju väldigt ofta och många, fast i och för sig det är spelare och coacher som röstar, så kanske inte. Det ska bli intressant att se. Jag håller med, jag tycker att Daniel Ramstedt ska vinna med 80% av röster. Om vi är helt ärliga, om vi är bara helt objektiva och tänker, okej, okay, vem är bäst i ligan, vem är mest viktig? Alltså, det finns ingen som är nära. Det är inte Gustav Hansson, det är inte Ryan Logan eller Libby Watson, det är inte Trey Holder. Det är inte samma liga. Alltså, om vi ska vara ärliga.
Alltså, nej, det är inte. Norrköping är ju typ plus. Alltså, det här är ju en sjuk stat egentligen. Med Adam Ramstedt på golvet så är Norrköping plus 32,5 nästan per 100 possessions.
Det är helt sjukt.
De släpper in 9,5 poäng per 100 possessions och skårar 132.
Det där ska tweeta sen.
Och man kan ju, det här kanske blir lite taskigt, men man kan ju i stort sett säga att när Adam, alltså, ja, när Adam inte spelar så spelar i princip, förutom nu då en del playoff-matcher, Elias Desport, och då faller ju golvet ur. Så att ska man ha någon chans så måste man få ut Adam i matchen. Men han faular ju inte lika mycket längre och liksom är mycket, mycket smartare in i hur han ska spela försvar. Så att, nej, han är otroligt, otroligt bra för Norrköping. Och ja, jag vet inte om han är kvar i ligan nästa år. Jag skulle inte bli förvånad om han tar en sista titt på en proffsresa. Han har ju haft två vänder som inte har gått så bra. Men nu känns det som att han är mer redo än någonsin.
Tips till Adam Ramstedt. Dra inte till Polen. Dra inte till Ungern. Dra inte till Rumänien. Dra inte till något Balkanland. Alltså, han måste ju också vara lite smartare med vart han drar. Liksom. Han har hittills dragit till Polen i Ungern. Hur känner liksom. De byter ju liksom importer som kalsonger liksom och betalar inte ut löner. Ska han göra det en sista gång? Dra till typ heller andra ligan Spanien. Heller Belgien. Heller andra ligan Tyskland. Vad som helst. Liksom. Men inte de här länderna. Jag vill inte vara respektlös och så, men det är bara sådär. Mm. Han måste nog välja lite smartare och kanske inte skriva på i mars som han gjorde förra gången. Eller vad var det? I april typ. Vänta lite. Ha is i magen. Vi ska ju även prata om SBL. Hur man ska rädda ligan. För att det är många som är oroliga. Jämfört med förra året, jag har skrivit om detta många gånger, det var en rejäl drop-off kvalitetsmässigt. Vi har sett flera lag ge upp sina satsningar såsom Umeå, som blev drastiskt mycket sämre och så vidare. Vi har sett lag tappa sina stjärnor. Det var typ på två veckor försvann Seth Lidey, Jeremiah Page, Durham från Södertälje, Isaiah Musius från Luleå. Alltså det försvann folk som var typ topp 10, topp 15 spelare till höger och vänster. Och kvar blev en produkt som är fortfarande bra tycker jag, men klart sämre förra säsongen och de tidigare säsongerna. Och nu går vi mot en framtid där man ska stoppa i. Först kommer högst på nästa säsong. Sen ska man stoppa i ytterligare fyra nya lag från Superettan. Och det jag ser i spåkulan är att man tar typ 5 steg bakåt för att i framtiden kunna ta 10 framåt. För nu kommer vi se en sämre liga och sämre produkt. Jag vet att många som jobbar inom ligan och brinner för ligan kommer säga, nu hatar du, aha, du är bara en hater. Och liksom, nej, utan det är bara så det kommer vara. Stoppar vi lag som Slåga från Uppsala och AIK och Ockelbo liksom, från ingenstans, 4 nya lag. Vi kommer ha några säsonger där de kommer behöva tid att anpassa sig, både ekonomiskt och organisatoriskt. Liga kommer att vara sämre och jag tror att alla vi måste vara redo för en drop-off tillfälligt. Förhoppningsvis kommer det leda till något bra i framtiden. Vad säger du, Colin?
Det är svårt. Ligan behöver ju både få fler lag men framförallt bättre lag och ett större intresse runt sig. Just nu känns det som att det saknas några riktiga utmanare och har inte heller mått bra av man har haft så få, det har inte funnits någon rejäl slutspels strid runt sträckan till exempel de senaste åren. Så det finns många problem att ta på. Det är både kommersiella, ekonomiska men också liksom, intressemässiga, tävlingsmässiga. Jag tycker att både herr- och damligan har problem på olika sätt. Frågan är hur man löser dem. Ja, det finns inte många enkla svar. Det finns ju några få klubbar som fyller sina arenor och gör det bra. Det är väl de här man kallar restaurangklubbarna. Jämtland, Norrköping, i någon mån Luleå, Borås. Nässjö utifrån förutsättningarna har väl hyfsat tryck, men Södertälje till exempel, det är inte alls många som går till Täljehallen. Vad beror det på? Jag vet att Johan Strömvall, när han var ny som klubbdirektör, pratade han om att man måste våga ta betalt för basketen och vara stolt över sin produkt. Men jag vet inte om svensk basket är där i den fasen att man ska börja casha in på publiksiffrorna. Om man inte bara snarare ska se matcherna som marknadsföring. Alltså, måste börja med att få folk till hallen. Men för folk drar också folk. Det är ingen som kommer betala två gånger för att vara på en tom arena. Så det är en aspekt som man verkligen måste lösa. Samtidigt som man på något sätt behöver göra ligan lite jämnare, tror jag. Och det kan ju vara att man får ta av... Alltså, på något sätt, jag tror det är viktigare att ha en jämn liga där många lag kan vinna än att vi har några exceptionella lag som går långt i Europa. Det kan ju vara bra för svensk basket att vi kan locka, behålla landslagsspelare i ligan lite längre, och vi kan kanske få möjlighet att ta sig ut i Europa på sikt och sådär. Men samtidigt, de bästa lagen bygger mycket på färdiga spelare redan, måste ha bra importer för att kunna konkurrera i kupperna. Det blir inte mycket speltid för unga spelare. Det har man sett både under Södertäljes dynasti och under den här Norrköpings eran. Det är inte många unga som får lira relevanta minuter. Svårt att vara tonåring och unga 20 och få speltid i ligan och en vettig roll. Det finns ju den här diskussionen om man ska liksom låta folk få ta plats bara för att. Det tycker inte jag. Man måste förtjäna sin speltid. Men just nu är det väldigt svårt att vara i ett bra lag och få det. Samtidigt som de klubbarna som kanske skulle behöva spelare, de har antingen inte ekonomi eller inte ungdomsverksamhet för att få fram de här. Jag har länge inte förstått varför man till exempel inte lånar ut spelare inom ligan. Så att, jag menar, istället för att det sitter en U18-landslagsspelare, U20-landslagsspelare på Södertäljes eller Norrköpings bänk, varför inte spela då i ett mindre lag i ligan som kan behövas folk och kanske kan spara in pengar på en import istället? Det finns många aspekter att ta av. Ska man på något sätt, så måste man lösa det kommersiella. Hur får man in mer pengar så att inte det blir som... Så vi kan, till exempel, så är alla varningsklockor ringer ju när en klubb som varit så stabil som Luleå plötsligt hamnar under kontrollår, eller vad man ska kalla det. Och sen behöver man lösa intresset. Hur får man folk till hallarna? För att man ser ju att kids, folk är intresserade av basket. NBA är stort även i Sverige. Men SBL, hur blir det intressant? Och sen behöver man lösa hur man får in fler svenska spelare i ligan. Allt hänger ihop på något sätt. Och det finns ingen given lösning. Ibland har jag funderat på om det här går ju stick i stäv med allt som är svensk föreningsidrott. Men på sätt och vis har ju basketligan länge varit lite unik i och med att den i praktiken har varit stängd i många år till exempel. Och att ekonomi har styrt mer om man har gått upp eller inte. Men skulle man kunna tänka sig ett läge där man på något sätt uppvärderar unga spelare genom att ha en svensk draft? Alla som går ut gymnasiet...
Det kommer aldrig hända.
Det kommer aldrig hända, för då behöver man hitta någon slags ekonomiskt kompensationssystem för de som utvecklar spelarna och sådär. Men på något sätt behöver man hitta något som gör att det är mer värdefullt att ge unga spelare speltid. Jag vet inte hur man löser det.
Något som skulle vara bra är att hitta en huvudsponsor som kan ge lite pengar till lagen. Jag ser så här. Jag ser inte det på gång. Men det kanske jobbas åt det hållet. Jag ska inte avslöja mer.
En ligasponsor?
Ja. Jag ser inte att man kommer ro det i hamn. Eller jag ser inte att det händer 2025. Men jag ser bara att man tar tag i den frågan för första gången på allvar. Så.
Det är rätt svår tid för sådana saker med tanke på hur TV-rättighetsmarknaden.
Nej då, sport det är inte svår tid. Vet du varför? Förlåt för att avbryta. Vet du varför? Ja. För du... Unibet, Bet365, alla de hade gjort vad som helst för att... Förstår du? För att deras namn skulle stå på en hel liga. Och jag ser inte att det är med sådana aktörer.
Jag tänkte andra. Säga det. Är det de jag vill ha in?
Nej. Jag ser absolut inte det. Men jag kan säga till dig att man hade lätt kunnat lösa det. Men då kommer man till den moraliska och vad svensk basket står för. Men jag lovar dig, hade man approachat någon av dem och sagt, kan ge oss 20 miljoner som vi får dela mellan lagen. Ligan heter i 3 år framöver. Bet 365. Det hade kunnat gå. Jag kan lova dig. Men ja, det är...
Grundfrågan är att det behövs mer pengar in i svensk basket så att fler kan spela professionellt och man kan ha bättre ledare tidigt. Frågan är bara hur man löser det, moment 22. För att man måste också ha fler människor i hallarna och som tittar på sändningarna för att få in mer pengar på sponsring och biljetter och tv-avtal och så vidare. Så att det fattas cash. Så enkelt är det. Men det finns inga enkla svar på hur man får in pengar.
Ge mig 3 spelare som är unga som har fått speltid i de här semifinalerna. Varsågod.
Definiera ung spelare.
Någon under 21, säger vi.
Nej. Jag har ingen.
Wikström Steamer har fått lite minuter.
Ja, kanske. Ja, han fick inte spela mycket relevanta minuter i nu. Men ja, visst. Han har fått lite speltid. Det är väl han då.
Och där slutar listan. Det är... förödande. Inte nog med att vi brottas med den här drop-offen som kommer, försämringen, så har vi ingenting att fylla på med underifrån. Något jag tjatat om i många år. Det blir bara värre och värre. I Borås exempelvis finns ingen i rotationen som yngre än 26. Alltså det är helt galet. Sen finns det ingen förutom Andreas Persson som är, och Chris McKnight som är äldre än 30. Så. Men ja, jag försöker Fredrik Andersson 93. Han är bra. Ja, men fan, de är svin, jävla Borås.
Persson måste ju börja bli gammal också.
Ja, jag sa ju så, förutom Persson och Chris McKnight så är alla liksom under. Men nej, alltså man har ju gått i, man började gå ifrån det. Alltså vi hade ju lite old school coach där, Jonte Karlsson, Charles Barton. De försökte, du vet, göra som på 90-talet. Ja, nu kastar in en ung. Men det flög inte. Gerke också. Varför är det de här old school coacherna som faktiskt vågar ge unge?
Kanske för att de inte bryr sig om de får sparken. Andra, alltså en coach som inte har jobbsäkerhet eller tydliga direktiv om att man ska spela en ung spelare, det kan ju vara så. Då vill coacher försöker alltid vinna matcherna. Det är deras jobb. Och då är det ju ofta så att det är tryggare att gå med någon som är beprövad och bra här och nu. Någon som är kanske lite sämre, lite mer misstagsbenägen, men som skulle kunna vara bättre i maj. Så det är mycket upp till klubbarnas strategi. Du har pratat mycket om Södertälje och de hade till exempel behövt sätta ner foten och säga, nu är det här vår strategi, vi måste ha så här många minuter på att spela den här åldern, och kostar det oss 10 grundseriesegrar, då får det kosta oss 10 grundseriesegrar. Men det har man inte gjort.
De gjorde en grej med William Kermori där, kan man ändå ge dem, men det är typ det liksom. Alltså jag känner att de är ju Stockholmsområdet, man hade ju lätt kunnat få med sig två. Alltså Södertälje var ju en klubb där man utvecklade unga spelare. Så jag undrar, fan har hänt med Södertälje och ligan liksom? Alltså, varför tänker inte folk lite långsiktigt? Allt handlar om att vinna dagens match liksom.
Alltså när tänker du att Södertälje var en klubb som utvecklade unga spelare?
90-talet.
Okej.
00-talet.
Ja.
00, det var ju hur många som helst.
Ja, okej, fair enough. Det börjar bli länge sedan nu.
Ja, det är
om man inte var värvades in från utlandet, hade varit ungdomsproffs eller var typ Tobias Borg, då var det väldigt länge man fick stå på tillväxt för att få speltid i Södertälje på 10-talet. Alltså, titta på Adam Ramstedt.
Ja,
titta på Adam Ramstedt, hur få chanser han fick. Sheriff Dramme, hur få chanser han fick. Det finns många som man kan räkna upp.
Alltså, Vedran började gunblazing med att ge både Dino Pita, Mike Josef och Tobias Borg chansen omedelbart. Alltså, stora roller direkt.
Men de var inte... Dels hade han spelat med dem, men de var inte unga spelare. Så Dino Pita...
Du har fel. Han tog över 2010. Ja, Dino var 22. Han blev ju inte go-to längre. Guy. Han blev ju go-to guy. Tobbe Borg var 17, han fick minuter.
Ja, Tobbe är ju undantaget. Tobbe är undantaget.
Mike Josef var 19, han var ingen megatalang. Jag tror han var ju, fan, folk garvade med Mike Josef.
Ja, men han fick ju också gneta sig fram till speltid. Han var ju inte speltid.
Men han var ju ändå 19-åring som hade liksom regelbundna minuter. Förstår du vad jag menar?
Mm. Ja, jo. Men ja, utöver det och var sen, det tufft. Men det har ju också lite att göra med att Vedans lag var ju som sämst i början. Medan sen blev nivån högre och högre. Mm. Och då spelar man dem. Då blev kraven så mycket högre på spelarna som skulle komma in. Så man behövde vara en Walter Lindström eller Nick Spire som kom tillbaka från Spanien för att få spela. Exakt. Och därför tyckte jag också det var intressant som Alexander Lindqvist sa när du och Stefan hade en podd med honom. Att han tycker att spelare behöver lämna Sverige för att kunna utvecklas. Och där har du liksom hela grundproblemet just nu. Att de som är talanger, de vill inte stanna i SPL. De vill spela på college eller ute i Europa för att sen bli proffs eller vad man nu tar vägen. Man ser inte att man kan utvecklas i Sverige längre. Alltså Sverige måste ha SPL som en, det måste vara en utvecklingsliga. Annars vet jag inte vad vi håller på med, för att vi kommer aldrig kunna ha en liga som har lag i liksom Europaklass. Det är väl där någonstans som förbundet tillsammans med ligorna behöver ta en diskussion om hur man gör det. Hur ska man prioritera investering i utveckling, och hur ser man till att man får en miljö där spelare kan vara kvar, får utvecklas och sen kan gå vidare? För att som det är nu har vi jättemycket talang i svensk basket, men vi ser den inte för att den är någon annanstans.
Så är det. Och ja, för bara 5-6 år sedan var jag den personen som sa, men vad fan, leta inte bara till college, du kan gå ligavägen. Jag har ändrat mig helt senaste åren. Om du är ung och kan lira någorlunda, bort, spring, göm dig någonstans i Spanien, Italien, high school. Du kommer inte få tillräckligt med träningar, tillräckligt med liksom matcher. Alltså enda anledningen till att Bobby Klint och Pelle Larsson är det där de är idag är ju att de gick på RIG. RIG är faktiskt undantaget. Där får du faktiskt massa träningar. Du får till och med spela lite turneringar mot utländsk motstånd. Alltså det där gör all skillnad i världen. Du tränar mot spelare som är lika bra som du. Det blir hur bra som helst. Men bortsett från det, vi har inga miljöer som utvecklar.
På tal om det, RIG. Vi håller på med ett reportage nu. Jag kan hinta lite om det. Men Haga gymnasiet här i Norrköping som har RIG, de kommer välja bort matcher på svensk mark från och med nästa säsong, för att de tycker att motståndet är inte riktigt utvecklande. De kommer inte spela en match i Sverige. De kommer bara ha inbjudna lag hit från andra länder och sen åka utomlands och möta annat motstånd. Det säger ju någonting om utvecklingsmiljön.
Ja, för annars hade de spelat i division 1, eller hur?
Ja, exakt.
Ja, och division 1 är ju inte bra. På ett sätt förstår jag det, på ett annat sätt tycker jag också att det låter helt ärligt löjligt. Alltså, vad är det vi gör här liksom? Det är, återigen, jag förstår deras perspektiv. Du vill inte möta division 1 och spela mot Göteborg, College och Margo och sånt där. Jag fattar. Om du har spelare som siktar på landslaget och siktar på NBA, det blir inte bra. Men samtidigt, alltså, ta dig upp till Superettan. Superettan är väldigt, det är ganska bra nivå. Alltså, Superettan är bra nivå för gymnasieelever. Jag vet inte, det där känns lite, jag blir lite orolig. Men samtidigt förstår jag deras perspektiv. Så jag vill inte säga att, de är dumma i huvudet. Men ja, fuck. Inte bra, egentligen, för svensk basket. Men kanske bra för RIG-eleverna, jag vet inte fan. Alltså, det där låter konstigt. Hur många matcher per säsong blir det då?
Ja, jag kan inte gå in på mer detaljer just nu. Det är en reporter som håller på med det där.
Yes. Intressant. Jag blev typ lite ställd. Men du, Jolin, vi går vidare och pratar lite NBA. Hur mycket kan du om draften, om Pelle Larsson och Bobby Clinton? Alltså det kommer bli något vi kommer snacka om otroligt mycket kommande månader. Så
alltså,
hoppa på också här.
Jag har hängt med i det som rapporterats och sett vad de är i rankingar och sådär. Men i australiensiska ligan ser man ju ingenting av mer än highlights-klipp.
Det finns ju matcher på YouTube, du kan se. Om du är sugen på att se en Bobby Clinton-match så kan du se på YouTube alla omgångar.
Jag har inte riktigt den tiden, känner jag. Men college-basket, jag har sagt det i något sammanhang. Jag tycker att det är... jag gillar inte college-basket. Jag tycker att det är för uppstyrt och för långsamt. Och, visst, det är jättecoolt i slutspelet med de här, en match som avgör allt, och det blir alltid otroligt mycket dramatik, men jag går inte igång på college basket, så jag har inte sett Pelle Larsson spela i Arizona, men vad man förstår så har de ju goda chanser att åtminstone bli draftade. Det ska bli superspännande. Jag räknar väl nästan med att Klintman går. Och så får vi se om Larsson gör det. Men det, att, han borde ju ha fått någon indikation på att han är aktuell åtminstone hos någon klubb. Med tanke på att han hoppar över. Visst hoppar han över sitt sista år, va?
Nej, utan...
Han är klar.
Här ska jag förklara en sak för dig, Colin. Jag är precis som du, jag tycker college basket är whack. Alltså just estetiskt, alltså förstår du? Exakt. Om jag vill njuta av en basketmatch så blir det svårt. Däremot kan jag säga till dig, med de här NIL, NIL-grejerna.
Mm.
Folk stannar på college längre. Folk väljer att ta det sista femte året, extra året, som Pelle Larsson också kunde tagit allt oftare, för de får ju betalt för det.
Mm.
Alltså du vet, nivån har ju ökat som fan på spelet. För förut var det, alla som är bra, ja, går ut för NBA-draften redan efter år ett, du vet, och tar den chansen.
För man vill inte
nu stannar folk, det är massa 24-25-åringar som är med i sin turnover, du vet. Det är bra, alltså nivån har ökat.
Och det är en bra utveckling, för att det har ju varit ett absurt system där de drar in otroliga pengar till de här skolorna utan att få en krona tillbaka. Helt förjävligt, om man ska vara ärlig. Där man bara utnyttjar idrottstalang. Så man förstår ju att de som kan, de tar och springer så fort som möjligt innan de åker på en knäskada och får börja jobba på Walmart. Så det här är väl ett steg i rätt riktning, även om jag tycker att man borde ta det hela vägen. Alltså, låt dem få betalt som de idrottsproffs de faktiskt är på college. Och, liksom,
och förkorta skottklockan till 24 sekunder och jag tror att du kommer få en jävligt bra produkt.
Ja, skottklockan är en helt annan diskussion. Det är ju brutalt att se den där. Det var ju till och med 35 förut, då var det ännu värre.
För något år sedan var det 35, nu är det 30, men det ska vara 24. 30 är för mycket, alltså. Det är på tok för mycket.
Och utvecklingsmässigt måste det också vara jättekonstigt att ha olika system på det sättet. Så där, det behöver man ju se över. Flytta ut trepoängslinjen också, för tusan.
Men de har ju flyttat ut det lite, tror jag. Det har de också ändrat på. Inte hela vägen som NBA Rage, men lite. Det är inte som för några år sedan. Har du förstått? Jag kanske har fel. Du, vad minns du av Pelle Larssons säsong i BC Luleå?
Framförallt det man minns är ju den otroliga utvecklingen han hade. Där snackar vi en tonåring som hade impact.
Mm.
Atletisk, hade ett dunkpaket redan då. Det han behövde utveckla när han var i Sverige var väl skyttet, och det har han gjort så otroligt mycket senaste åren. Men defensivt var han ju en av de bättre spelarna i ligan, typ från start kändes det som. Åtminstone på vingen. Han var ju otrolig. Och han ser ut att ha, man brukar inte ligga på latsidan i gymmet i USA när man är på college, så att det är ju en av de mest spännande talangerna vi har haft. Sen man kommer ju ihåg den här trean han fick på hovet, det var ju synd att han inte fick sätta det, men det är väl, det återkommer väl lite där att ska han få en NBA-karriär som blir lång, då måste han ju bli en bra skytt. Det är ju nödvändigt.
Du
har skjutit ganska, var skjutit 40 plus i år, eller?
Ja, han har skjutit till 43%. Och visst, han tar ju bara två per match. Men man kan ju se bara på hans skottrörelse och allting. Alltså han är, du vet, nu när han kör workouts med lag och han bara får stå själv och nöta, han kommer imponera på lag. Sen måste du säga en sak, det är väldigt viktigt för folk att fatta att bli inte Pelle Larsson draftat. Det finns ingen anledning att bara, fy fan. NBA funkar på ett annat sätt. Då kommer han garanterat att få en sån här two-way deal med något lag. Kanske få vara med G-League-laget och sen bli uppkallad till NBA-lag om det blir skadeproblem. Alltså, Marcus Eriksson sa en gång i tiden i vår podd, jag önskar att du inte hade blivit draftad. Alltså, förstår du? Det är, blir du draftad sent i andra rundan, du kan lika väl låta bli och sen med din agent bestämma, aha, där är ju bäst plats för oss. Så... Även om vi inte får höra hans namn så är jag väldigt optimistisk att han kommer få sin chans att jobba sig in i NBA. Sen får vi se om han gör det. Men han kommer få det. Och Bobby, precis som du sa, han kommer bli vald. Alltså det finns inte... Han kan ju skada knät idag och ändå bli vald bara på sin längd och att han kan skjuta liksom. Och Malcolm Wood, hoppas inte han skadar sig. Men det är ljusa tider och liksom vi pratar om talangutveckling. Det är ändå två spelare som har gjort minuter i ligan. Men det är inte tack vare minuterna i ligan då blir vi bra. Eller jo, Pelles år betyder säkert jättemycket. Men det är ju givetvis rigåren. Vi går och båda kommer från basketfamiljer. De fick säkert bra träningar direkt. Vi måste göra bättre jobb av att utveckla talangen. Nu när vi har, vad är det? Vi närmar oss 50 000 ungdomsspelare. Det är, eller publicerade spelare. Det, vi ökar som in i helvete. Vi måste ge bra träningsmöjligheter.
Men du gör en spaning om NBA. Att jag tror att det kommer bli fler spelare på låga kontrakt. Att man kommer ha mer... Man kommer behöva tvålagsspelarna och man kommer behöva draftade spelare i mycket större utsträckning. I någon mån så jag vet inte om det kommer bli så, men det känns som att vad jag läst också så att lönetaket utvecklas inte riktigt som man hade trott. Yes. Och nu får vi se när bettingpengarna kommer in på ett annat sätt. Det kanske gör att det sticker iväg, men man hade ju förväntat sig en väldig ökning på det. Men samtidigt så har man de här enorma maxlönerna på rätt många spelare nu. Det är nästan som att det blir standard att man har två i varje lag som får maxpengar. Och det gör ju att de lagen har väldigt svårt att fylla upp truppen med annat än minimikontrakt. Alltså de här mellanbetalda spelarna som får ju nästan ta mest stryk. Och antingen så behöver man lagen fatta att man behöver ha en annan typ av strategi för att bygga lagen. Att man kan inte betala någon som inte är en typ topp 7 spelare i ligan max pengar, för då är man stekt. Eller så kommer man behöva drafta väldigt bra långt ner i draften och faktiskt ha de här spelarna både på plan och i sin trupp för att få ihop det. För det att drafta, alltså draftade spelare kan du ju signa ovanför lönetaket oavsett. Medan ja, annars måste du skapa utrymme eller skriva veteran minimumkontrakt och sådär.
Ja, men du är helt rätt. Så de här second rounders, alltså jag tänker på en spelare som Deuce McBride som kommer in liksom, och jag tror att han är two-way player i början och nu får han jättebilligt kontrakt, typ 4 år, 12 miljoner fick han. Alltså han är ovärderlig för New York Knicks. Jag vet inte hur mycket folk följer, men han är nice, alltså han kan lira, spela försvar och liksom kan ändå göra lite poäng. Så det är jättebra analys, Jakob. Och det är därför jag älskar att ha det här i podden, för du kommer med kloka insikter. Och det där med Cooper, alltså jag är lite besviken över att du inte var på min sida, måste jag säga. Men annars tycker jag att du återigen briljerar. Det är inte sista gången jag bjuder in dig. Tack som fan för att du ville göra det här.
Ja, men stort tack, det var roligt. Vi får prata Lakers nästa gång.
Ja just det, vi glömde ju prata Lakers. Men vet du vad, vi skiter i. Fuck Lakers liksom. Fuck ja, NBA, alltså det är frustrerande jävla liga. Alltså, njuter du av att se på NBA?
Jag gör det, ja. Ja, det är härligt. Okay. Men jag kommer nog börja zooma in lite mer på det när SPL-slutspelen är över. Jag har varit ganska mycket fokus på det nu. Men samtidigt, det är lite slutet på en era nu, så man får försöka hinna se de matcher man kan. Alltså LeBron, KD, Steph, generationens superstjärnor, den är på väg ut.
Är det verkligen det? Jag läste det på nätet, jag håller fan inte med. Alltså, för jag tycker att alla tre presterar på en äckligt hög nivå. Jag tycker bara att, ja, de är ett snäpp sämre än vad de var när de var i sin prime. Men deras lag är kanske inte lika bra, alltså tillräckligt bra för att gå långt. Jag tror att vi får minst, lyssna, här kommer en hot take. Vi får minst 3 år till av alla dem. Ja, LeBron kommer göra säsong 24 i NBA. Jag tror fan det alltså.
Så här, om man har, som lönetaket är strukturerat, om man betalar de här som maxspelare och har dem som sin first option eller så, då kommer du inte kunna bygga ett lag som vinner.
Och alla kan inte vinna, som Sjöström säger. Det
nej, nej, absolut. Jag tror bara att ska de här vara relevanta långt in i ett slutspel så behöver de flytta på sig och vara liksom, mera av extremt bra rollspelare. Jag hade ju älskat att se LeBron jaga lite ringar. Jag vet att det går emot så här fankulturen och så, men det hade varit kul. Också för att få ännu mer eld i den här Michael Jordan-debattbrasan. Om han hade liksom cruisat sig till 2 titlar med veteran-minimumkontrakt, det hade varit kul.
Tillsammans med Wemby, han och Wemby.
Då hade Sjöldström fått slita i podden.
Ja, Sjöldström, han är designated LeBron-hater i gruppen, men vanligtvis är han inte det. Eller så är det. Jag vet inte, hur som helst, Sjölin, tack som fan.
Tack själv.
Bra avsnitt och vi hörs framöver.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hej då.